Har du sån här som här?
Nej, det har jag inte.
Av vilken anledning bara liksom till kort, vad du vill berätta?
Jag kom ju hit med min mor och far dog. Alltså, jag var bara 5 år när min mor dog, 1975 och 7 år när min far dog. I alla fall, då var min syster ganska nygift med han som har bott i det här huset med tidigare och övertagit batteriet. Han heter John Wanberg. Mm. Och de tog hand om mig och min bror som var 3 år äldre. Jag var 7 och han var 9 år. Nej. Mm. Och jag började skolan här.
I Bromsbo.
Mm. Och jag såg min bror och gick här i hela skolan här. Och jag var väl lite upprörd med skolan när jag tänkte om man skulle gå vidare. Det var ju vanligt att man tog raden också, men jag hade lite andra intressen. Jag var ett tag och arbetade faktiskt här uppe på verkstaden. Den tiden gjorde rostfria ventiler.
Ja, ja. Eller
rostfria
saker,
saker för Jonssonlinjen bland annat. Här uppe och fann för skolplever. Så var jag permitterad och då fick jag jobb i Västerås. Bodde jag på 1945 var det.
Du for härifrån?
När jag for härifrån, ja. Och under hela skoltiden så, när man var ledig från skolan på sommarna ibland, så arbetade jag 3 somrar på sågen här full fart. Mm. Och tittade på timmer som det hette. Man brädgården var jag en sommar och då var man så kallad serare, om du har hört det. Men de som, när de lägger upp en sån här brädstapel så får de och liknade. Ja. Så att brädorna och plankorna ligger precis ovanför varandras dragprofil. Det kan vara speciellt. Ja, det var ju i alla fall en fantastisk växt man fick ha på det här platsen. Man trodde inte uppsatta inte då hur fint det var här. Men det hände ju mycket här. Mm. Det var ju full fart på de här pensionaterna. Jag vill minnas att jag såg min första film här. Den hette det som jag gjorde. Och det var en biograf som hette Rox. Den låg alldeles nere för förut i backen. Sen fanns ju kaféet här som var ju en samlingspunkt. Alltid bäddar och sen förstås som hette det på sista tåget på Fon. Och på vintrarna hade vi ju, det var ju hemskt kalla vintrar på 40-talet. Mm. Och jag minns också att kriget bröt ut 39. Mm. Och det var ju spännande. Skolan satt och min radio och gick in hos Alme, så var det naivt. Mm. Och lyssna på nyheterna, det var inte otäckt det.
Mm. Man var ju funderade.
Ja, funderade vad kriget nu var och sådär. Det följde man ju med så gott man kunde. Fast man var livet och även inte reden var ju sämre. Men vintrarna var ju väldigt starka här. Mm. Och vi åkte i skidor till varandra. Och det var, de eldade in i skolan med kamin och sved. Mm. Det mesta kox. Jag minns man var ju, texterna var ju adresserade som de hade sådana här filtladdor som de, man fick byta om till sådana när man satt i landet. Mm. Det var som fötterna igen.
Hade ni med dem eller?
Nej, de stod där. Ja, ja. Jag vet inte om kommunen höll med det där eller vad.
Ja, ja.
Så de tog man på sig när man kom fram, för texterna smorde man ju och brände in det där fettet. Mm. Eller vävde in det. Men det var så himla kallt så att de ju adresserade, så det var svårt att röra foten in.
Mm. Var ni många i skolan då?
Ja, våran klass var mindre och mindre faktiskt. Men vi var ju bara 3 grabbar, några fler i alla fall. Men gick ihop på B, alltså för samma lärare. Man var i B-skola som det var. Jag hade småskolan en hus som hette Hanna Jelin. Mm. Ja, här hon bodde, mitt uppe under det andra gruppen där jag bodde.
Jelin.
Jaha. Det, han,
det har jag fått fel. Jelena.
Jelin har jag för mig.
Jelin, ja.
Och alla Axel Segerberg bor ju där, hörde man.
Ja.
Ja, det är mitt emot Margareta Leijon där. Och sen efter henne så var det Anton här, Thorén, hans fru. Hon hade ett Thomas. Nästa tiden hade jag Hanna Thorgren. Mm-hmm. Bodde i Ombenning. Mm-hmm. Hade jag resten där. Hon var från Gotland. Mm-hmm. Jag minns här speciellt för att hon kom på morgonen och hon var lite röd. Det drog sig här på halsen. Då visade jag att det var en jobbig dag. Mm-hmm. Då hade hon fått någonting som hade gått snett tydligen, så hon hade en humör. Mm. Det minns jag lite mer ihåg.
Då höll ni er lugn.
Ja.
Annars
var det livat i solen. Vi gick det och hade roligt. Vi brons på det, var i skog och sånt runt ting. Så vi var ju uppe och byggde på djur och grejer. Där inne också.
Du minns inga bus och där speciellt som ni hade.
Ja, jag kommer ihåg speciellt en som, det stod ju en hink där inne i tamburet där vi hängde kläderna. Där var det en kille, han hette Åge Johansson. I låket av mellan honom. Han satt igång och spelade trumma på den där hinken. Och var så arg kläderna då. Och in honom och han fick skada för det där då.
Mm.
Det var en enkel liten grej bara för att spela. Sen hade vi sån här köksträdgårdar där i odlingar. Jaha. Skulle lära oss ord också. Jaha. Det var i krigsår och sånt.
Jaha.
Själv minns jag att jag var med och plockade medicinalväxter för ungdomsringen. Mm-hmm. Jag plockade vattensjövar. Mm-hmm. Sen några år när jag började. Mm-hmm. Och skickade in med hur det var. Jag fick något i vården. Mm-hmm. Och gick ju mycket. Och här på bygden så var det ju bevakning av bron här nere. Mm-hmm.
När Oberson går ut i omövningen där, kapellet där, mm-hmm. den järnvägsbron. Mm-hmm. Då var det landstormssoldater lagda inne i kapellet. Mm-hmm. Och de skötte bevakningen, de hade patrull där på bron. Mm-hmm. Likaså var det många, både landstorm och militären, på helvetesullen Västerhåla som hade bevakning. Mm-hmm. Landstormet, det var ju flygdottarna som hade bevakning. Landsberget. Mm-hmm. Så det var väl lite grann vi såg ut och krig. Men något som jag speciellt minns, det var att man skulle åka upp ibland hit och titta på de här tysktågen som kom. De åkte ju genom Sverige, de tyska soldaterna. Mm. Och fanns så var de, satt de ute på vagnarna där och det var kanonerna, stridsvagnar och annat. Och de satt där ute och de gick ut och eller de åkte på dem där hela vägen, men det måste ha varit personvagnar. Men ofta så slängde de ut karameller till oss och det hade spridit sig. Det var ju inte. Så det var väl typ en äventyr att åka upp och titta på den där tåget. Men det kom en liten på kanske. Nej. Men det otäcka var sen när de åkte hem. Mm. Där fick, hade de alltid en på den vagn och döda slutetåget. Mm.
Det visste ni av.
Det visste vi av.
Ja. Men det var inga flyktingar eller någonting sånt där?
Inga flyktingar då. Det fanns på slutet så kom det estländare hit. Mm. De var inkvarterade i det här, det heter ju Bergslagsgården förut. Mm. Men de gjorde det i vården. Mm. Och det var estländare som hade flytt i båtar över. Och de var här då, det var på vintern. Mm. Det var ju lite kännande. Det är en flicka som jag har varit väldigt lika. Jag var ju ute och åker starkt och inte hade försökt att skjutsa henne vid något tillfälle. Mm. Det var en stor upplevelse.
Gick du att prata med dem? Men...
Ja, på något sätt så försökte vi väl att kommunicera. Jag vet inte vad de är. Sen, men...
Var det många? Det var inte så
ja, det kanske var bortåt ett uttal. Speciellt kommer jag ihåg en som heter Olmej. Mm. Han var väl bäst i fast någonting annat. Bäst stora i Slåsen. Mm. Han var här om det var ett år eller vad det var. Mm. Vi talade om det här stänga vintrarna och det med förde också en rolig grej på söndagarna, kanske andra som hade det. Då kom det extra tåg från Stockholm till England. Det kom extra tåg med skidturister från Stockholm. Jag vet inte hur det där marknadsfördes på den tiden, men det var några vagnar här som de släppte kvar till. Sedan vi jobbade på bybor här, vi hade vi preparerat oss lite grann att vi skulle ta ut våra backar här. För att en del ville åka backar där. Mm. Ja. Och en del ville åka ett fortsatt spår som gick från Kärrgruvan och ner. Mm. Och
jag slutar klippa gräs, ja. Ja.
Vi hade ett slags spår från Kärrgruvan. Mm. En del tog upp dit med tåget. Mm. Sen stannade de där, sen åkte de spåret till. Mm. Och andra ville ju åka runt här i omgångarna. Och hade ju koll på backar och spår överallt vi fick åkte. Och i synnerhet åkte vi under kraftledningarna. Det var enkelt bra och öppet med trän och sånt där. Så där hade vi lite backar åt. Mm. Och det tog vi åt. Och vi åkte före och de skulle ju åka efter. Och det var ju vana med backarna. Mm. Tränade. Men det gick inte så bra för dem alltid. Och körde ju kul alldeles väldigt. Vi kanske körde av skidor och sådär. Men det var ju ganska vanligt. Mm. Och precis här i Njörnabacken som vi sa här, om du hört talas om det.
Mm. Precis bredvid slutet på den här bedygningen eller?
Ja just det, sista huset på Omen. Ja. Som man sa förr. Där hade vi det kallade Fumjörnabacken. Där hade vi gjort ordning. Det var lite hugget där det hade vi igen. Där hade vi en liten hoppbacke. Mm-hmm. Där hoppade vi och många ville gå på det och hoppa om med många skidor. Vi hoppade så där 10-15 meter som bäst. Mm. Det var inte vackert. Ja. Men det var lite extra kul att få hit de där stockholmarna på söndagarna. Även man gick ju roligt själva också. Mm. Så, och jag tror att det pågick kanske flera vintrar. Men det var de här 40-talsvintrarna.
Mm, det var mycket snö.
Ja, just väldigt snyggt.
Annars brukar man ju tänka på Engelsberg som någon skidor.
Nej, men det har gjort också att jag tror att den här generationen som kanske var här då, barn och annat, med vuxna nu och gamlingar kanske också. Om, skulle man kunna, om man väcker Engelsberg som namn och marknadsför det här nu, skulle det kunna kanske gå få kontakt med dem och att man får hit igen här. Mm. Jag tänkte det här synnerhet inom det här världsarvet och annat. Mm. Det finns en del som har, likaså den här personalen, pensionat. Mm. Andan som fanns förut, de åkte ju på pensionat förr och vilade upp sig.
Jag tror att det skulle behövas idag faktiskt.
Ja, och många sådana här gäster som har varit, jag tror att det har lite minnen kvar här från Engelsberg historiskt. Då får vi ut namnet och jobba för det så kan man vara med de gamla grejerna. Ja, vad har vi igen?
Ja, hur hade du det som barn? Hade ni mycket leksaker? Hur hade ni som...
just det, det har jag berättat. Mitt mot på andra sidan vägen här så kommer det ut lite vatten där. Vi gick ju och hämtade allt vårt dricksvatten i Bäckkälla som är stor skylt om nu. Där har jag tusentals svinkar. Vi gick faktiskt över ån efter vatten. Och eftersom de hade slakteri och charkuteri här, det gick väldigt vatten. Man kom från skolan, det var väldigt vanligt att man fick gå efter vatten och man fick bära in ner. Och fick man en tid över ett tag fick man sätta sig ner, som ni sa, i korvfabriken här i Suranotten. Där satt jag och högg gengasved, för man hade ju gengas på den på bilen. Det fick jag hugga ofta på kvällarna, eller när man festade, när man kom från skolan ibland. Det gick åt mycket sånt. Det var små, små bitar som man högg av.
Men de hade bil då?
Ja, med gengas. Det delade ju med kol och med kol.
Var det en stor bil då, eller?
Ja, de hade en Chevrolet faktiskt ett tag, men sen var det Opel. En lastbil som de hade på, och sen avtag bort skåpflaken. Har vi kvar en stor här nere. Där hade de min svåger, han körde ut charkuterier, sålde från bilen delar i dem. Men vi var ju inkallad också under kriget. Och då på den tiden, när han låg inkallad, då försökte vi då lägga verksamheten igen. Så då ringde vi runt, eller åkte cykel, eller till och med åkte häst ut och tog upp beställningar. Och sen körde vi ut med häst och släde och levererade igen. Ända ner i Västerbora och runt här. Vi hyrde häst här på Engelsk Vägsbruk och släde. De hade mycket hästar då. Så att det gällde ju att försöka få in någon krona också.
Du hade inte så mycket tid över för att leka?
Inte så väldigt mycket. Men framförallt i den lilla bäcken som jag var inne på i början. På andra sidan vägen. På vårarna när det kom vatten. Det nästan det alltid byggde någon slags vattendjur där. Och hade roligt. Det var väl enkelt att göra sånt. Och dämma upp lite grann. Och vet inte om jag gjorde någon grej som dels utav det vattendjuren. Jag tror att det var att jag hade en solkamrat som var lite sånt. Vi höll på med sånt där. Sen byggde jag mycket modellplan. Flyg. Sådana små segelplan. Det är en granne här i Boman som nu de ska kalla för husmansgården här med gamla fiskbundsanstalt. Han var väldigt flygintresserad och byggde modellplan och jag började på att bygga som gifte på och flög. Sen var det en sköld här, som var elektrik, hans pojkarna i Tiba. Han och jag med och flög med de planen. Nu gjorde man ju en soldater och jag var på grejer. Sen vet jag väl att man gick mycket för sig själv här nere på gården, eller ni sa här hemma bakom kolfabriken här nere. Några år och kom vi att ta så mycket mark där, så vi har några brädor att gå där. Men förut så var det jord och det hade jag på mig och körde med sådana här små lastbilar och jord och höll på med vägarbete och gjorde. Det tyckte man var roligt på något sätt. Det var ju sådana enkla saker man kunde göra. Man snickade en lastbil själv och gjorde och hade man på toppen någonstans. Sen väckte man. Det var vägarbete och grejer. På vintrarna också. Då gympade vi på isvaken här och eller högg till bak här i bäcken där. Och isen började på att komma redan i bäcken var det ju det. Jag brukar titta på det när man går här. Jag kan inte förstå att man kommer komma igenom på vissa ställen, men det är isvaken och det är högvatten och sånt. Likasom på sommaren när man hade, vi var och badade, vi var ofta nere vid sågen där och badade. Och då sprang vi på in, det var ju en också som kunde vara farligt vad jag förstår. Så man kunde ju bara ramla mellan stockarna. Inte kanske kom av. Men det var ju väldigt spännande att man har forskat runt lite grann där ute i skogen och hittat någon stock som var väldigt dastig och stor då. Och att man var här på täppan på den.
Ja.
Så det var lite konstiga grejer. Men på det vi såg så kolade de också ett tag. Det hade ju brist i Högfors hytta på det viset. Så att sådana här bakar och västleder de fick från sågen där vi kolade dem och utäckade.
Ja, vad hade ni så här på somrarna under midsommarfester? Var ni med i de här
midsommarfesterna? Ja, var ju, det var ju spännande att se. Men då kom ju ofta lite sommargäster som var med. Och vi hade ju folk här på bygden som var duktiga och ledare. Det var ju dragspel, fjol och det var en bas eller någon gitarr var det förstås. Och det var ju Skraphagen, om du har hört den andra.
Ja, i
Västervåla där. Det var det rätt så mycket. Och det var ju spännande. Man hängde på den där raketen runt dansgolvet och titta på hur de var sig åt. Och sen var det ju lotterier och kasta pil och sånt där. Men lotterierna var sådana 25 öre som är många som var kuvert om man fick titta om det var någon nummer på det. Man hade lagt i denna fanget och det är lite kuvert saker. Jag vet att jag var i Västerfärden på ett matvägen en gång och fick jag högsta vinst. Och det var en annan flicka som skulle ta hand om lotten och lösa in den när det var färdigt. Första vinsten var 2 eller 3 2 då. Det var inte så mycket. Det var
sådana här läx.
Ja, det var ju på kort också. Ja, så jag misstänkte att hon kanske tagit hand om något annat själv och skickat hår. Men fint ju återlämnas ju. Jo, det var ju Skraphagen och sen var det, man åkte upp igen till jordlokalen nu i Svåra. Det var inne i Svåra på
Berget. Något som kallas för Baldershagen.
Just det, Baldershagen, ja. Temmen, ja. Och på sista april då var det ju alltid, var de mest fina när jag på Hotellberget. Det var ju sällan då de köpte en mikloppa och någon knall och någon sott och någon raket och så. Men annars var det inte så stora rikerier på den tiden.
Nej, det var kanske inte så stor
brasa heller. Nej, det kostar pengar också. Det är inte så stor brasa heller, men de sjunger kören här och då var det någon fest med Åstens och Karl och annan. Det var ju fina. Man kunde se brasa på andra håll ibland.
Hade de någon båt här då? Eller?
Ja, vi hade en båt. En båt här med en till och vi hade sommarstuga i Enora.
Mm-hmm.
Och vi hyrde det ut och vi bodde som ett halk. Jag hörde någon. Mm-hmm. Dottern bor där på landet tror jag. Men det var lite jobbigt. Den sommarstugan som vi hade upp där, det har tidigare varit en kiosk tror jag. Och en landsbana som låg vi såg på.
Mm-hmm.
Jag såg vägen mot Bromsål. Mm-hmm. Och det var klart som att det fanns en landsbana där.
Mm.
Ja.
Det var Rune Gävertson där.
Ser du? Mm. Ja. Men den där kiosken köpte vi på något sätt och satt upp krogen. Mm-hmm. Och vi var mycket där ute. Och det var så fin banan där. Vi är på en hudde där vid Enora Sund.
Det är rätt över kolonin. Man åker vägen ner och över grindarna över järnvägen.
Ja, just det. Och vi var väl erbjudna så hon köpte hela den andra egendomen faktiskt. Nordligen. Men det var allt. Ja. Men vi var där mycket och vi badade och vi lekte där. Och minns jag var med ofta där.
Mm.
Min son och syster hade den där stugan först ihop med en familj som Boman. Då hade Boman och Naja.
Mm-hmm.
Och småningom fick jag till Västerås. Vi höll den där. Och jag var ju själv med i gymnastiken i Västerås som var väldigt aktiv. Det var ju väldigt duktig.
Mm.
Så vi höll på mycket med såna här gymnastiska övningar där och öva och grejer och kanske sparka lite fotboll bara fotade. Men det var inte riktigt. Det var bara någon kort stund där. Men jag minns att bonden där, han gillade inte det. Han kom ofta ner ibland och att han skulle ner och hälsa. Men då kom han ner och sen tog han bollen för oss.
Mm-hmm.
Gick inte förstöra gräser och bete för djuren alltså.
Han var ganska vrång.
Han var lite omöjligt.
Jag har varit på kolonier.
Alltså det
var. När jag var liten.
Alltså, det. Jo, för att allihopa, vi var 3-4 familjer på udden där.
Mm.
Och jag vet åtminstone två av dem. Ja, de kunde inte vara kvar. Det är ju flesta hus som står där, men inget mer. Mm. Ja, men det finns bara stummar och grunden.
Mm.
Och man har en viss man åker Bates och Breitholm.
Mm. Mm.
Och så byggde alldeles nedanför oss där. Samma sak där. Det gick.
Mm.
Det var en skill. Mm. Karin Falk och den känner jag lite grann. Vi var ju något också.
Mm.
Alltså, du har varit bunden.
Mm.
Ja, vänta ska vi se. Ett ögonblick. Det roligt var ju också på den här tiden när man var då i sommaren i Dågen och arbetade. För då kom ju de här båtarna på kanalen.
Mm.
Kuriren och de släppade ju timmer hit i Dågen. Och han kom till här och tog över här och man fick prata med dem. Det var ju bröderna Persson, växtnäbbarna som kanske sa.
Mm-hmm.
Välkända besättningarna. Det var 4 bröder varav en var väldigt duktig student också.
Mm-hmm.
Tomso Bergen har skrivit om den böcker om kanalen.
Mm-hmm.
Ja, det står att om vi original, jag antar att jag har hört talas om Manne i Tora. Talbo Manne.
Nej.
Och Talbo Johan.
Ja, Talbo Johan har jag hört för länge sedan, men det har jag inte hört nu.
Nej, Talbo Manne, han bodde där i Tora när vi går. Han var väl påstås det nästan som yrkesfiskare här. Han hade en ö här ute i sjön med Mannes Holme också. Han hade en låda där.
Mm.
Men han hade en trälåda på cykeln och åkte runt och så till fiskeland.
Mm.
Det fanns ju också en som heter Fiskglas.
Mm.
Han förklarar som det. Han hade en sån här trehjuling och åkte runt under.
Mm.
Och fick fisk med järnvägar och römming i sin hälla.
Mm.
Och sen hade han en lite annan dock och åkte römming här under hemma.
Mm.
Och det var väl den här mannen, det var väl kanske en sån här tillfälle när han var ute och fiskade med nät att han fick den här dockan under. Det var ju ofta så. Men den där Fiskglas, jag bodde in till den. Jag minns det. Det var jag klippte mitt hår. Jag tyckte det var så väldigt. För när han höll på med den där saxen så kände jag den där fisklukten av fingrarna. Och det, jag var så jag inte ville gärna gå dit. För jag tyckte det luktade bara fisk. Strömming framför allt. Det är klart han höll väl sig ren, men det satt i där.
Var det var bra på att klippa då?
Ja, jag tror det kostade timmar att klippa sig. Och jag brorsan och jag, vi skulle alltid klippa samma tid där och klippa. Det var det som ett Charles Norman som klippade den här sommarstugan ihop med.
Mm.
Men det var ju ändå att man åkte in och sa något klippade.
Nej, det var när ön låg den här ute i Åmen.
Ja, den ligger, om man åker från Enora, antingen är det en.
Jag minns särskilt en man här som de kallar för Talbo Johan.
Mm.
Som bodde alldeles mitt mot, kan man säga, nuvarande nedfart i Ågrön där vi har vid strängen. Där stod det. Där stod ett hus där förut som heter Talbo.
Mm.
Och den där Talbo Johan, ja, han fick sitt hans hus. Han hade en stövare också. Han använde väl både som sällskap och när han var ute och jaga. Han var ju känd för att vara lite grann tjuvskytt och tjuvfiskare också. Det var väl lite sånt som pågick här. Och sen den här Mannes pappa då, från Flora. Han och Talbo Johan, de påstås ha varit utan att både fiska och jaga. Och det fanns ju en länsman här som heter Lundqvist. Som hade en gammal motorcykel. Jag tror det var en indian eller vad vi har. I alla fall när jag sista sommaren tog och jobbade där nere i sågen, så var det dåligt med jobb där på brädgården, och då fick vi sätta igång och rensa banvallen där. Och då var den här den gamla landsfiskan då, eller landsfänsman, Lundqvist. Och sen Talbo Johan. Sen var det jag och en grabb till, heter Roland Pettersson. Vi fick vara med där och försökte rensa ogräs då på banvallen då, stickspåret ner. Och då fick man ju höra rätt mycket, jag kommer inte ihåg allting om hur jag kommer du ihåg det? Finns det när jag lurade Talbo Johan och Lundqvist då? Det och det, för att det gick ju mycket historier. Bland annat hade han varit ute på någon tjuvjakt någon gång och på väg hem med högt häckar, det var alla sjöns häckar, och hade på ryggen. Och Lundqvist har väl varit på spåren och mötte honom. Och de stängde väl ner säckarna på backen när de stod och pratade och beklagade sig. Han var det tungt med de här jävla nätena som liksom utgav sig för att de hade nätena i säckarna på väg hem. Men i verkligheten så hade de köpt de älgar som hade älg. Och det sägs också att någon gång på vintern när de hade varit ute så hade de tagit skorna och vänt dem bakfram på något sätt och gått och gjort spår i snön så att de skulle gå åt fel håll när de var ute och leta efter. Fast de var på väg hem så såg det ut som att de var på väg bort och lurade den här Lundqvist. Det var intressant att höra om det så när de höll på att berätta saker och ting. Den här Lundqvist bodde de sista åren här nere på Udden här, han spelade helt pass i Fröjde. Han stod på pass då med sin motorcykel och hade kontroll på. Då, jag vet, min bror åkte dit och bötte, jag tror det var 15 kronor för han kom och inte hade tänt lyset på cykeln. Viadukten i omvändning. Så det var ingripande. För den tiden. Ja.
Var det inga andra bi-original som du känner till? Eller?
Ja, det var väl de som man minns. Just Albo Johan, han var ju en kärlek och det var roligt, och han gick ju och handlade minst en gång i veckan, och då hade han en gammal liten ryggsäck, och han hade ju alltid blå blus, den var så blank som man kunde nästan spegla sig, och det var båda och bland annat han jobbade ju i sågen han också, och jag tror både hund och han de åt tillsammans, han kanske i samma skor ibland, men det som de sa där att hon fick prova först och sen åt han resten. De var väl lite kompisar, och hunden satt alltid på soffan där och tittade ut. Det är ingen gångstig med det. Nej, det var väl de två som var ganska lite konstiga människor, underliga, udda typer överallt här. Men det var så roliga människor. Och vi hade ju en skomakare som heter Lövblad. Har du hört den namnet?
Nej, jag har hört om skomakaren.
Ja, och han höll till här nere i där Bussolen bor. Det var förresten även en lokal före skomakeriet som scouten hade. Det fanns även skottbord, men jag vet inte var det i alla fall.
Han hade scouter innan han hade skomakeriet?
Ja, det kanske var det.
Eller vad menar du?
Ja, det fanns två lokaler när man gick igenom den ena för skomakeriet och på andra sidan. Och då socialdemokraterna på något sätt fick den banan i sin vård också.
Ja, det hörde jag om också, att de hade SSU, de hade
fått dans. Ja, just det. Jag minns att vi var lite lura på dem där, att inte vi fick ta på med scouterna. Men för mig var det väldigt roligt med denna Lövblad. Han hette Ville Lövblad. Och jag tyckte det luktade så gott som jag inte åker i. Det luktade leder och bäck. Så hade jag möjlighet så tittade jag ofta in. Han hade alltid någonting att berätta. Och då han hade mycket riktigt sån där skomakarlampa, och på den tiden satt de ju ofta och pliggade skolsulorna och klänkar och sådär. Och han var ju väldigt intresserad av fisket. Och han var alltid kvar till fyra tåg kom för då kom Västmanlands Folkblad och tidningen, för den skulle han ha med sig hem, och den var någon som delade ut, så att den med sig när han kom. Jo, det där med fiske berättas ju ibland, han hade båtar när han spannade sina järnvägsbron där. Han snusade ju också. Och en gång lärde han skulle ut och prova en sån här abormeter på en sån här visvår som de hade, han hade fått reda på andra sidan sjön nedanför Landsberget. Så han rodde tvärs över sjön tidigt på morgonen. Och sen han kom fram och slängt i sten på skram och ta sig en bit och ingen snus. Och han satt ju där och funderade och försökte fiska diken. Han kunde inte vara kvar. Han drog om väl upp sten och rodde tillbaka. Det var ju ett par timmars rod kanske. Tog milen över det. Han åkte hem igen. Han kunde inte fortsätta fiska när han inte hade snusen med sig.
Men det var en god modig man i alla fall.
Det var det, mycket fel. Apropå sådana här pojkstek man gjorde förr i tiden, det var inte så det väldigt allvarliga. Men det fanns samma hus nu som Olle Böcker.
Billy.
Det var det, bodde Allan och Elsa Gävert också. Och sen hade de, kanske det var bara ett rum, som var telefonstation här. Det var ju sån där gammal dagsstation med proppar, man snören som fick skicka i. Jag minns vi själva hade nummer 21 här. Vi har ju fortfarande 30021. Här på station där så var det manuell betjäning. Det var en fru där som försökte att lura lite grann med såna här bokliga pojkstek, men det skulle ju stilla ut plånbok på vägen. Så det var alldeles nedanför brukshandeln där. För stenmuren där vi fanns oss vilda, där solen föll som Bilan heter det väl nu. Det låg vi bakom stenmuren där, och sen har vi kastat upp en björntråd över en lina som gick över vägen där, och sen band vi fast den där plånboken på den så den går på vägen. Så när folk kom och skulle ta plånboken så drog vi upp den där. Och det, den här fru nu, kanske kommer. Hon, jag vet inte om hon stängde 8 eller 9 på kvällen. Hon låg där. Hon nästan gick under igen. Hon kom och skulle ta det där. Och vi drog upp det. Och hon stod och fritt och kunde inte fatta det där. Hon var nog kanske lite efterbliven.
Ja, hon måste
även lite tidigare. Ja. Och vi firade det igen och hon försökte ta det. Det gick inte, men vi hade väldigt roligt, vi hade svårt att hålla oss för skratt, men det gick ju i alla fall. Men det gick med några dagar eller några veckor, sen gjorde ett nytt försök och samma historia och gått på skotanen där. Hon kunde inte fatta vad det var för någonting. Så det var en sån där liten oskyldig grej.
Ja.
Jo, för det fanns även en sån där talhytt nere på den där tillgationen.
Ja.
Man kunde gå dit och ringa också.
Uh-huh.
Men här hemma, när vi flyttade in här, jag kom hit 36, då var det inte vanligt med telefon.
Nej.
Och vi hade telefon här, och det innebar ju att det var många som ringde hit och vi fick cykla ut eller springa ut med bud. Att de skulle här på bruket i synnerhet. Att de hade inte ifrån och ville att du ska ringa upp, och då kom de hit och ringde. Och det var ju nästan ända här i närmaste gången. Om de gick upp på kontoret. Det var då för
det kanske inte var lika lätt som
det var. Så det var vanligt att de ringde. Och jag tänkte själv här nu, för jag håller ju på och ställer ut viter på Klaggaboden, och jag samlar på allt som finns här om Engelsberg och kanalen. Det är vykort, så det är mycket intresserad. Men förr då skrev de ju vykort väldigt mycket om vad de skulle göra och vad de har varit och tacka för senast och sådär. Som vi numera ringer och gör. Det är inte så väldigt mycket vykort nu annat än när man inte reser någon gång. Den finns
det. Ja, det är inte synd, för då det lämnade ju någonting efter sig. Det gör inte.
Det är väldigt intressant. Det är vykort. Det är ganska roligt material i det. Så det är värt att göra någon exempel av det. Ja, vi ska ha någon mer för någonting här.
Ja, du hörde ingen större skrönor eller någonting när du var liten då?
Nej, det fanns ju det där när man gick till Balsjön, man skulle kasta en pinne på som en sten man skulle kasta pinna på, den kanske var klar så. Det var jag kunde komma ihåg.
Och inte annars hört någonting.
Spannboana, när man
heter
sjön där bakom barnrätten där uppe, den heter Märsjön.
Märsjön, ja.
Efter den vägen dit tror jag den stenen var. Nej!
Inga spökerier och sånt. Inga spökerier och sånt som man inbillade sig när man var liten.
Jag tyckte ju det var väldigt roligt att bo här uppe ibland. Man var ju mycket vid hyttan och lekte på i kolhuset. Och framförallt Ulvarträd tyckte man var lite olekt. Det var ett sånt där spökslott. Man ibland ser något ljus, det var vaktmästaren som var där. Man trodde att det var någon spök i alla fall.
Det där
såg ju sånt ut och låg så. Men jag tyckte det var otäckt här, för jag hade två skolkamrater som bodde på torpet här uppe vid skogen. Det fanns två torp här uppe, man åker upp i solen med. Det hette Bamossen, det ena, och sen hette Babelstorp. Och det var en man som tydligen så spelade en kort om pengarna på den tiden. Och då så hade de, jag vet inte vad de har hållit till att spela någonstans. Pappan till mina skolkamrater, men där, han hade väl förlorat till den nästan samtidigt. Just i Lipen där. Där även en man till har hängt sig till Karlsson. Men det hette...
Jo, det var en som spelman.
Ja, han var spelman. Spelade... Var det dragspel eller var det gitarr?
Mm, gitarr kanske
var. Sen var han elektriker. Det var en del. Men jag minns att jag tyckte det var så obehagligt att gå förbi just där de hade hängt. Jag tänker på en idag när jag går där och lever. Men det var lite otäckt. Och det fanns en man som hette, han hette Erik Söderqvist. Som var snickare. Fanns flera bröder Söderqvist med Västervåra. Bodde i Finnbo. Den ena han hette Bertil. Han var skadledare. Men den här Erik Söderqvist, han var snickare. Så han var bland här och jobbade och luket på. Varför jag kommer speciellt ihåg honom. Han hade en lättviktare. Och det var ju inte så ofta man såg så mycket fordon på krigstiden heller. Men den där lättviktaren, den körde han på något sätt. Nu gick det. Och jag tyckte att det ska jag ha när jag blir stortänkt. Jag tyckte det var så fascinerande. Men det är ju nästan inte större än en motor. Det fanns en liten växelspak på tanken. Det var trögång så fint. Och han var duktig på och rolig och med mycket historia. Han var duktig gymnast också.
Så du minns inga sådana gamla historier som berättas? Inga gamla skrönor eller någonting?
Nej, här på bruket, eller här på Såholmen så tog vi, hade vi istack innan kylar och frys kom. Så vi tog ju upp is varje vinter på Snytsjön. Och det var ofta en bonde här som hette Andersson från Stabäck. Och han hade en sån här släde, men vi kunde köra upp de där stenarna. Det var ungefär en gång en meter, inte stenarna, isblockerna. Cirka en gång en meter. Man sågade upp då isen. Och sen hade man två, ja, ungefär som i glasögonen här. Det här gick upp två stavar liksom så här. Så var det, och sen var det långa slanor så här som man höll i. Körde ner i vaken och sen fick man det där blocket också. Ligga på det här. Sen drog man upp det på lasset. Stacken hade ju precis nere här. Och det var en mycket i sidan med stacken och sågspån som isolerade. Sen hade vi byggt även en liten förråd inne i stacken, alltså en dörr där vi la in kött och sånt där, så över helgerna och sånt.
Det var ju nödvändigt
eftersom det var stackeri då. Ja, visst. Ja. När de hade kommit hem med sista körningen på lördag så fick vi ju att skära ner köttet och kött för kött och la det i tråg och fyllde med is där inne i det där träffa förrådet.
Hur länge höll sig den där isen då?
Ja, några dagar. Vi hade ju även en iskåp här ute i Farstum, minns jag. Men det rann ju vatten, det smalt ju. Man fick fylla på då och då isklubbar. Men det var ju spännande, tycker man, när det var varmt och skönt på sommaren och springa upp där barfota och av den där sågspannen och skicka alla is där. Men det var ju nödvändigt. Ofta räckte det hela sommaren när sidan kom igen och åtskilliga klubbar. Så det höll på över en hel dag, kanske ett par dagar, och fyllde den här stacken. Så det gick åt mycket is.
Men du var aldrig inblandad i själva slakterit, eller? Du var
jo, med jag var med ibland och höll i och var med och flodde och sådär. Jag tyckte kanske då ibland att det var otspännande, man förstod hur det skulle handla om allt. Men nu skulle jag inte vilja vara med.
Nej, men det är ju liksom bara mer närhet och ett nödvändigt ont,
ja,
på den
det var
tiden.
Det. Men speciellt när man kom ut och skulle slakta kalvar, vilket jag ju var så fina, med spädkalvar och annat. Man stod och försökte hålla i huvudet och de sköt dem in, de såg dem med en sån där yxa liksom i skallen. En sån där pick på den där ungar som är kraftig, han var spets då. Och kalven stod och slickade in i handen och armen där och verkade så snäll och sen plockade han ihop och så fattade man och tappade av blod och sen. Men det var så.
Och du hörde mera till livet.
Ja.
Då?
Och
det
kan man inte känna ofta när de kommer hit med en ko och sådär. De ledde ju hit dem ibland.
Ja, det är från bruket då, eller?
Ja, så var det ko då. Det är från bönderna här när de skulle slakta dem. Så kom de och ledde hit dem ofta. Även en häst bland grisar. Men ibland så åkte vi ut och sköt dem på platsen och tog dem på bil hit. Det var lättare att se dem då, tycker jag. Men jag var mycket när jag hämtade på bil. Vi hade ju hus och skris under krigsåren. Det var ju väldigt vanligt. Och det skötte min svåger om och sålde här. Så han tog hem grisar på järnväg. Mm. Från Småland ibland. Så. Mm. Och en gång så var det min gris som smet oss i stationen. Och kilade under godsmagasinet där. Mm. Så vi höll på att jaga den där grisen under där. Han var ju alldeles skallad. Och vi var ju inte så stora. Så vi kunde krypa under för maskinen. Även godsmagasinet stod på plinta liksom. Mm. Men vad vi jobbade med den här grisen. Jag tror vi höll på närmare en dag och få den fram den. Och han var kilade undanför så vi försökte få tag på honom, men det gick inte. Sen när vi väl fick tag på honom, då var det utlevererat för alla som hade tingat på honom. Präster, många familjer här på präster, nästan alla min hus och skriv. Vi själva hade den här nere. Jag minns en speciellt som jag var en mycket kompis med som heter Anna Stina. Som jag kunde väl nästan släppa ut och vi var ute och gick med. Det hade någon slags klima på den här. Men det var ju så. Visst var ju allt avfall som vi tas tillvara.
Ja, det var ju bra.
Och det var ju viktigt också. Mm. Och varje onsdag åkte vi till Norberg och besiktade kött. För de hade någon sån här kontrollbesiktning där uppe. Och då skulle man ju uträtta lite ärenden och handla grejer ibland behövdes. Och sen var det ofta att man skulle in på Elsa Andersson som driver och handla upp med sig hem. Mm. Elsa Andersson så har man upplevt många hår. Det är känt och fint.
Ja, men det var lika fint.
Det var lika fint också. Mm.
Det var någonting annat jag tänkte på också.
Jag kan ju...
Jo, det här, det här själva huset, hemmanet, det här.
Ja.
Vem är det som har byggt det? Var kommer det ifrån? Det här har det funnits länge det här?
Ja, här har ju precis här vid knuten så finns det en rest av en masu. Mm-hmm. Stabäcks hytta som är väldigt gammal, jag tror den är från 1500 och början på 1600-talet. Mm-hmm. Det har stått en hytta här och den var inhägnad med staket för tidigare när generalkonsul Jonsson levde. Mm-hmm. Då var han väldigt mån om att det här skulle. Han hade nämligen nyckeln, alltså en dörr om man kunde komma in här. Det var ett stort högt staket. Mm-hmm. Och hela trädgården här, det är ju en slagghög. Mm. Bara en slaggsten. Mm. Och det gick nästan ut i bäcken här nu. Mm. Sen syns det lite rester utav smedjan. Det ligger ju gamla smedjan här i bäcken också. Sen syns det fundament efter här när man har fattat en jord och grejer. Mm. Så det här har legat en hytta. Det har ju funnits 7 hyttor här i Engelsberg. Mm. Sen sägs det på vår verksamhet sedan 1300-talet. Så.
Men du vet inte när det här är byggt då?
Nej, huset är från sekelskiftet. Mm. Kanske i slutet av 1800-talet. Och det är en timme.
Men du vet inte vilka som byggde det då?
Nej, men det har ju varit tydligen slakteri här hela tiden. Mm-hmm. Så det är möjligt att det var något problem. När vi kom hit då var det tillhörde i bruk. Mm. Och de hyrde för dem, min syster och svåger, när till naturligen var övertag och köpa det här. Gjorde med Hedin som tog annat. Så tycker de var husen här. Men som vi har hyrt hela tiden. Och när vi flyttade hit så var det en familj som bodde här i lillstugan också. Fanns ett rum och köpte. Mm. Och ovanpå här så var det också ett kök och ett rum. Mm. Så där bodde två familjer. De vill säga 3 familjer på hela tomten. Mm. En gång inte. Mm. Men nu så. Vi har inte rustats på väldigt länge. Det behövs ju. Mm. Se vad vi får göra. Jo, generalkonsul, han kom alltid hit och tittade på den här masens resten här. Det var hans ögonsten i engelska. Mm. Han hade experter och fina förnämliga gäster med sig ofta här och tittade och diskuterade. Men han dog sen liksom fick det förfalla. Paket var inte från början. Men nu ska ju väl kanske... Han brukar ju röja undan lite grann så det man ser ju inte. Röjan att ta över. Mm. Det kanske kommer med på någon sån här vandringsled här.
Ja, man får märka ut det speciellt
ja,
då.
Just.
För att någon ska lägga märke till det kanske.
Just då. Jag minns ju hans besök här i Engelsberg, det var ju stora saker, men det andra kanske ska prata om då.
Om vem?
Generalkonsuln, han hade sina stora fester i helgården och sånt.
Nej, det är något som har
berättat.
Nej, det mest rört som är vanliga historier.
Jag kan ju nämna det jag minns. Jag brukar nämna om ibland på en god guide.
Mm. Ja.
Ja. I synnerhet då under krigsåren och före kriget, kanske även efter in på 50-talet, så drog han ihop till ett kalas här på Helgården. Mm. Och bjöd in sina chefer från de olika industrierna och företagen han hade, och ofta kaptenen och andra från rederierna.
Mm.
Titta på vattnet.
Oj, ja.
Förlåt.
Jag har glömt bort det, vad är det ur koka?
Jo, det var en tradition han höll på. Att bjuda in dem här till Engelsberg till kalas. Och det, jag minns att det var alltid i augusti. Det började på bilmörk på kanalen.
Mm.
Och före så städas det och snyggades till och målades och pyntades nästan här på bruket. Du vet att de hade kor här uppe i Lagården, mm. i arkiv. Och de gick ju fram och tillbaka, de betade här utanför oss här och på holmen bakom oss här. Så de hade ju lite beten här och där. Och så gick de fram och tillbaka varje dag förstås, de fick hem och mjölkas. Mm. De lämnade ju spår efter sig, det var så mycket med Bruksgatan. Men de stod ju bort så mycket de kunde och krattade och gjorde fint och bytte gräs och målade staket och tills det var fint till den där dagen. De höll på i flera veckor för mig. Och för oss så var det ju väldigt nöje att gå upp där när bilarna började på komma och parkerade på Brobacken. Jag kan gott säga att jag hade precis sett så mycket Rolls Royce som gånger som jag såg att det stod flera stycken där och Bentley och Schweiz och ja, jag var alla möjliga sådana fina bilar som man aldrig ser annars. Privatchaufförer. Mm. De gick ju och pratade med varandra. Jag trodde att de var tiderna på någon gång. Den där jobbarna, det var aldrig någon fru jag med. De var igen. De var ju i, tog jag upp till Herrgård med den. De hade mat och drygt oss. Och sen hade han bjudit in de här gamla smederna som hade skött smedjan på det här gården. Finns det var Gävert bland annat. Allan Gävert var med och sen hans farbror eller far och det var en annan som heter Gävert och Lansera som var vid liv i alla fall. De var kanske många mellan 70-80 år och över kanske som var med på det där. Och det, de gjorde de en smälta utav skrot. Alltså, det hette en enligt järnskrot. Mm. Det var en tackjärn som gjorde det och smälte ner. Och de tog järnskrot. Så att det gick fortare. Men de fick tydligen igång de där ugnarna. Hamrarna gick. De kan slå väldigt. Så när de här gästerna och Jonsson själv hade ett färdigt och då var de ner till smedjan och sen tittade de på den där proceduren. Vattenhjulen och hamrarna gick igång där och det frustrade och var ett fina lilla ner. Och de gick i sina långa lilla för träskor och bagsockor och hälmössan. Ja. Jo. Är den på nu?
Ja, nu är den på.
Ja. Det var också de här kraftigt och kalla vintrarna på 40-talet.
Mm.
Så i ungdomar och grabbar, vi tyckte att det verkade väldigt konstigt. Det började på att komma en massa folk och ut på udden utanför, mitt mot oljan.
Mm.
Och så skottade de bort snön där och sen såg de upp en stor vak.
Mm.
Det var mycket folk med där och satt ut och granris och varna för det där. Och sen hade de en dykare med sig och steg och grejer och slangar och några aggregat. Det var maskingrejer. Jag vet inte hur de körde med hästen och det var annan bil. Det kom jag inte ihåg. Men vi var ju nyfikna och vi fick ju höra sen då att just den där dykaren ser jag framför mig med, men den stora klockan de hade på skallen och jättestora skor då med bly. Och sen var det där slaggar och sen bubblar och hörde ett väldigt fint han klämde ner då.
Mm.
Men de var en bit ute i sjön där utanför udden där och gick ner. Då fick vi höra i alla fall att de höll på att titta och leta efter ett tågsätt som hade skenat någon gång vid sekelskiftet eller slutet på 1800-talet från Snytens station. Det var den här gamla banan som gick ut i Ångåsbryggan som låg på udden här. Där de hade kontakt med Strömsholms kanal och tidigare. Den första järnvägen som byggde 1856, det kanske du har hört. På Norrberg och Vid. Engelsberg. I alla fall det tågsättet, det fick de ju aldrig håll på. Utan det skenade rätt ut förbi bomarna och ut sjön. Och det var det de skulle leta efter, hur det såg ut, om de kunde med en bergare där. Och de plockade upp en hel del malm och sten som fortfarande ligger efter stranden där. Men de kunde inte ta upp från lokvagnen, det ligger fortfarande kvar. Men det funkar mer för djupt in. Så det är möjligt att med framtida tekniker och sånt att de kanske kan bärga det där, det vet jag inte. Det ligger kvar där. Och jag hörde av Lars Larsson på Odjön, att han hade minne av att de hade försökt att bära det någon gång på 20-talet. Och det var det och bitar. Så det ligger tydligen kvar ett helt tågsätt.
Och det måste ligga bra djupt. Och det ligger inte i vägen för någon.
Nej, det gör det. Det ligger nog ganska djupt. Jag tror att just där är det ganska djupt. Det var ju mycket där att bada förut. Bad där också. Det vet att det är ganska djupt. Något som hände mycket också på den tiden när de hade lokerna här och vedeldning och hår och annat. Det var att järnvägen var ju stor, det var ju mycket trafik här. Det var ju skogsbränd efter järnvägen. Det var ofta man fick rycka ut och släcka bränder här. I synnerhet såg personalen på omsågen här. När det blev stora bränder då fick de klappa igen och rycka ut att folk släppa till och släcka det.
Så det var gemene man som ställde upp de här?
Ja, det kom liksom.
Då hade de ingen sån här, du hade inga styrka?
Det fanns ju till och med en brandstation här längre. Kanske sett vid huset här.
Ja, du vet.
Det finns ett litet rätt hus där. Fortfarande huvudläggfärden där. Och det hade mitt brandtorn, det finns på gamla bilder och slangtorn. Och. Men jag minns inte att de hade någon brandbil den någon gång. Det måste ha haft någon bolund.
Kanske hade någon vagn eller?
Ja, men sen kom ju en brandbil från Fagerstaden, jag antar det. Kanske. Men det var mycket skogsbränder förr i tiden. Och mycket bränder efter tåget. Det var ett gnistrimering från vagnarna när de bromsade.
Men det är inga hus eller som har, det som har brunnit här?
Nej, det har väl brunnit i Slaggabo. Nej, inte Slaggabo. Björnhålet. Det brunnit faktiskt alldeles in till Herrgården där vid uthuset där. Ja, men det har de byggt upp igen. Men det är många som är förvånade att det finns kvar så mycket gamla byggnader att det har brunnit. Man ser på den här gamla smeden här att den brunnit lite i virket. Jag tänker på resten på den kvar på sina skogningar. Men annars har de klarat sig bra här i huset.
Du minns ingenting från vilan och hur det var där på kriget. Och det tänkte jag på att det var det något. Jag hörde om att det skulle ha varit något som någon telefonstation här. Men det var det.
Nej, inte i vilan, inte vad jag vet. För de påstår att den här, om det var nu, var en general, det var överste Nordenskjöld. Som var gift med en Kantsov. Hon var väl syster till han som började med den här Kantsov i Hallstahammar, tror jag. De bodde ju här. Och den här Nordenskjöld, han tror att det var någon som sa att han på något håll var släkt med Göri. Eller någon släkt, att det gick ju historien att han skulle ha varit här. Det är jag inte så säker på. Det vet jag inte.
Nej.
Men Göri hade ju vissa anknytningar på Sverige en gång i tiden.
Men det var inte så där så att ni tyckte att det var något jättespännande?
Nej. Det var ju alltid spännande. Jag fick ju åka omkring med varandra när man var liten här. Alltså, och komma upp till dem. Man hade ju lite respekt för det där folket. Men jag vet ju också, jag faktiskt nämnde att här, att de hade en dotter, den här Nordenskjöld. Och hon var ju ofta här då och då. Och ibland så kom jag väl bekanta till henne med privatflyg, med sjöflyg och hälsa på. Då låg ju planen i ombudsbryggan här som du kanske hörde som ombudsbryggan. Det var ju lite spännande tycker jag. Men den här dottern, när jag och min bror skulle åka över till USA, vi var där 1994. Det var inte så vanligt man åkte till USA på den tiden. Det var mest, det var jag som satt igång med det där med min bror trodde inte mig från början. Det var ett allvar för att vi hade haft besök av en kusin 1951. Och då fick vi kontakt med dem. Tidigare hade bara pappa haft den där kontakten. För han hade 7 syskon som emigrerade. När han dog då försvann den där kontakten. Sen kom den här kusinen hit 51. Jag började på att skriva och vi upprätt kontakten. Och 54 åkte vi. Och det var ett helt äventyr. Först att få visum och allt sånt där. Vi höll på, mest nästan ett år att förbereda. Och att ambassaden. Jag vet allting. Och det var när de hade McCarthy-rättegången som mest i USA. Och minst skräcken där. Så det var lite jobbigt. Men vi åkte i alla fall åt. Jag byggde en fjärde resa i jorden. Och det var ju fantastiskt. Och då hade vi gjort den och kom dit där. Och vi läste runt. Och då fick jag fast folk i snitt att jag var alldeles överväldiga. Vi åkte ju kust till kust. Men när vi kom till San Francisco så, och vi hade ju rapporterat och skrivit hem om Boja, min syster, hon talade med henne, fru Nordenskjöld där och berättade då att hon hade sin dotter där i San Francisco och att vi skulle till San Francisco. Så hon skickade ett brev över till oss, med oss. Vi åkte. Vi skulle lämna till henne och sen hälsa från henne då, Engelsberg, och det var ju fantastiskt. Så när vi kom till San Francisco efter ungefär 2 månader, vi var ju så i 3 månader, 2 månader ungefär, då sökte vi upp henne. Ringde först då. Hon var på svenska generalkonsulatet. Och de höll till med någonting som heter Mattsons Line. Det var ett svenskt rederi som åkte på västkusten. Lundsson-Linen hade också sitt där. Som deras gamla kontorslokaler hade de ambassaden. Det var ju så väldigt. Den kom in. Hon var så glad och överraskad. Kom från Engelsberg. Hon hade varit så mycket år i Stockholm. Mamma bodde. Så hon ville ta oss runt hela konsulatet. Och hälsa på ambassadören. Och det är ju generalkonsul som det heter. Och när vi kom in till hans rum, han satt vid ett stort skrivbord, och när vi öppnade dörren och han sitter där, så hänger en kopia av Sverigetavlan, alltså från Snydsjön, bakom ryggen på honom. Då höll man ju på att satsa på ämnen. Jag visste inte om det. Jag tänkte åka över halva jorden, håller på att säga, och sen kom hon se tavlan hemifrån. Då tyckte man det var lite märkligt. Och det här berättar jag ibland när jag går och guida också, för det finns ju på de flesta större generalkonsulat. Jag har hört de som har sett den i Japan och Australien. Det är sant. Ja, det var en liten
parentes. Ja, visst. Det är roligt.
När vi kom tillbaka från den där resan, det var ju som sagt inte vanligt att åka till USA. Då minns jag att och vi fotograferade, både min bror och jag, Svante. Vi fotograferade rätt mycket och vi hade väl tagit närmare 700 bilder, vill jag minnas, på den resan. Det var inte väldigt vanligt. Det var inga stora systemkameror, men vi tog färg och det var inte vanligt heller. 54. Så vi såg ju att vi fick ju lite bilder, vi tog mycket svartvitt också. Men folk var på oss och ville höra mera, kan ni inte visa bilderna, berätta lite om era resor. Så jag minns att det slutade med, efter närmare ett år som jag var hemma, så hade min visning här i Botemplokal. Jag har affischen kvar här nu, för det stod Engelsberg, New York, San Francisco och åt bröderna söder om då visar färgbilder från sin Amerikaresa 1954. Det stod han 3-5 bröder barn och 1-5 bröder. Och det kom folk. Vi var alldeles fullt och fick hämta stolar och bänkar från andra möjliga håll. Det var 100 personer här nere i lokalen. Och flera tidningar var med där och flera de här tidningarna här. Och Sigurd Wallén som var kommunalrådets ordförande, han hälsade ordförande, eller hälsade välkommen då. Och jag minns att jag var ganska nervös för jag skulle stå och prata och brorsan skötte projektorn. Stående med kvinnor och sådär. Det var ju roligt, det gick bra. Jag är ute på mycket vis när jag säger förut.
Ja.
Det var ett problem.
Ja.
Men där i lokalt så var det mycket folk som kom då på föreläsningar och sånt.
Men det var, jag har förstått, var det både på Templarlokal och plåtslageri?
Nej, plåtslageri var inte alls där då. Det har kommit senare. Det fanns ett annat plåtslageri. Han
det
heter Karlström. Ja, mitt emot Konsum, eller margarinlådan.
Det har jag hört om.
Det fanns plåtslag i.
Jag blir liksom så här.
Ja. Nej, sen när kaféet och allting och Gotemplarlokal eller verksamheten hade mer eller mindre slutat.
Det var väl bara Gotemplar?
Ja. Ja, och samlingssal och bio var det där också. Mm. Jo, jag skulle tippa att det kanske var framåt 60-70-talet någonting. 70 kanske, när det var plåtslag i. Så det har bara mycket mindre om att.
Så det var bara Gotemplarlokal? Ja. Det var ingenting uppe på heller?
Nej, det var vaktmästaren där, Bertil Hagberg och Elma som bodde där, som skötte koreografen och baden. Det hade de julfester, det var andra festen och möten och sånt. Jag var ju med i Gotemplarföreningen ungdomslogen då, det var rätt så livlig verksamhet på det där då, för det tiden. Och så fanns det ett bibliotek där också. Det böckerna tror jag finns i Fagersta.
Var det ena änden av det där, det var den där som de hade bibliotek eller?
Ja, biblioteket var i uthuset kan man säga.
Ja, ja.
Ja. Det var väl bland annat IOGT som hade stått för inköpet av böckerna. Jag minns att det fanns en författare som var väldigt efterfrågad på den tiden. Han heter Carl Gunnarsson. Och han skrev mycket böcker om Jesu i Amerika. Men det var alltid påtingad och sändan hemma. Speciellt just det namnet. Ja.
Det var inga konstnärer eller någonting som bodde här senare tid.
Nej.
Det har jag också hört ryktes att det skulle vara någon i margarinlådan.
Jo, det har jag hört att också, men det var någon sån här dussin konstnär var på att säga. Han gjorde väl bland annat den här sydvästen, den där fiskargubben och som är massproduktion. Jag har bara hört att det ska vara så, men jag vet inte om det är så. Annars var det väl inga stora som bodde här på den tiden. Det var ju naturligtvis väldigt livligt här på den tiden när Alvoreden som de här bodde här.
Men det vet man ju inget om sådär.
Nej, inte riktigt. Jag kan ju bara nämna en sak som är intressant, för du ser det saknas en tavla där. Och jag hade den med på nation här nu och på Kukowskis. Och då fick jag deras katalog och då stod det bland annat att det var en del tavlor som var med av Anders son på nation. Och i beskrivningen av tavlorna där och mått och annat så stod det gåva till vännen Olof Arborelius från Andersson. En tavla som han hade gett. Han var ju mycket här, son också. Och jag allihopa, hela det gänget, de gick ju mycket som var även i pris och studerade samtidigt. Det har du väl fört från annat håll, tänker jag, om konstnärerna och hur de bodde och
vilka. Jo, men det är liksom här redan skrivet
och
nedtecknat om.
Ja, jo, det har ju Karin gjort rätt mycket.
Men det man förundrar sig över, det är ju liksom i och med att det var konstnär här då, att inte det gjorde att det kom någon konstnär hit sen, att det skulle bli som något konstnärscentrum.
Ja, nej, jag har inte hört någonting vad jag vet. En sak som jag dels kommer dit igen, och kanske andra som har nämnt, vi har ju Sundbo yrkesskola här mot Fagersta. Och de där Sundbo-grabbarna som det sades, det var ju att kanske det är fortfarande. Men Engelsberg var känt faktiskt av den där gänget på skolan. För att det hände ju ofta att de där grabbarna kom när de rymde. Då gick de på järnvägen. Och ja, man tog båtar och annat och fortsatte med också. Men de kom ofta järnvägen. Sen kom de till Engelsberg och sen snodde de med någon bil eller cyklar eller vad de gjorde för någonting. Och tog vidare. Och ofta var det någon bil de var. Jag vet en som bodde här uppe vid Smedbygden, han tog de bilen två gånger. Och slutade med att de bildade en kedja här i Engelsberg. Men de visste och fick larm om att en hade rymt, då gick de ut på pass här och ställde sig. Och det hände att de fick av på de där grabbarna. Och de tog hand om dem resolut och gav dem en ganska hårdhänt stryk. Och polisen, de tog ju ingenting och hörde ingenting. Det var ju de glada för. Så att de fick komma och hämta dem sen och köra hem dem till Sundbo, och det hade nu spridit sig där, och de berättade för kompisarna passade för en grej. Så att det gjorde att de avtog det här rymningarna och att de gjorde någonting i Engelsberg. Men och jag känner en släkting som var med kriminalare i Farsta, och han sa när ibland när de åkte förbi Engelsberg på transporter så var de så rädda, de där grabbarna. De började skaka nästan. Så tänkte jag, ska vi inte stanna och släppa av oss där? Man var med och fått en omgång här. Så att vi fick en lite bytte i det där gänget i varje fall.
Har det funnits länge, vet du det?
Ja. Det måste ha funnits ända sedan jag tippade 40-talet, det tror jag. Kanske längre också. Jag vill minnas bara när jag växte upp här att det var en stor i alla fall. Jag flyttade hit från 45. Och jag vet, en gång så min bror bodde ju här, Svante, och sen syster Bojan där. De hade ju flyttat till Strås då. Då vaknade de en natt, det var väl höstsidan. Och det var någon som skrek heller. Då gick ju inte den vägen rakt utanför här, utan då gick en sväng ner efter åren. Den här infarten som jag har sett här nu, det var landsvägen för det. Och det hände då och då att det kom någon med för hög fart och körde ner i år nästan. Men den här gången då var de väckta. Och när de tittade ut och de ser stråkar upp i luften då, man svär ut ur det. Och de tog på sig kläderna och gick ut och min bror. Ett till att få loss den där karen som låg där inne. Det var en ung grabb. Men den här gången så tror jag det var en ord han hade som han hade voltat med. Och dörren hade gått upp och sen han fått benet emellan och låg i kläm. Och bilen låg på sidan så det kändes väl. Men han fick ju loss honom där och då min syster ringde efter ambulans och polisen förstås. De kom hit här och de tog in honom och försökte trösta honom eller vad de nu gjorde, om han blödde, om han har skrus eller hur det var. Men gick min bror ut och tittade igen då på bilen då. Då fick han se, i hans facke så hade plånboken ramlat ut. Han tydligen hade glömt kvar det och det låg körkort. Det var våran granne. Och han var så arg, för det var andra gången då. För han hade lust att ta ut den där grabben och klämma fast han i bilen igen. Men han fick ligga där tills att de var ju så åt så väl. Det förstördes igen. Det har du kanske hört och läst om. Solstickans koloni var de bland annat och smeta ner med ketchup och senap på hela lokalen. Men dit fick de just ta in dem själva och fick ställa upp efter sig. Så det där var ett problem.
Jo, de fanns även när jag var på kolonin.
Ja, det förstår jag.
Gick förbi där.
Ja. På något sätt ibland så var det spännande också. Men det, man var väl kanske lite rädd också för det där gamla. Jag vet aldrig att jag såg någon. Alltså, man hörde talas om
någon. Ja. Och på Smög i skogen.
Ja, just.
Bakom.
Jag måste se vad du har. Man kommer väl på en massa som man har kunnat berätta som man inte rymmer på.
Ni var inte upp någonting till Furutorp eller? Du har inga minnen av där uppifrån?
Jo, vars. Lite grann. Hon heter ju Hulda Nilsson. Eller minns jag. Man var ju där med varor ibland. Och jag vet den här snickeridammen som ni sa jämt här. Då så reparerar de ju dammluckorna här till snickerifabriken, som fanns en turbin här då. Och som drev kraften och sånt. Och det händer på vintern ibland också att de tappar ur där. Och Bomans här och Svante och jag, kanske någonting ibland. Vi var ju ute som på vintern och yxa eller vad vi hade för någonting. Och när vi fick se i vattnet under isen på fisk, så kom man till lovan på isen. Så domnade de av på något sätt. Sen höll man upp och plockade upp fisken. Och på sommaren när de tappar ur så, det händer ju ibland. Då gick man ju ut i badbyxorna förstås och blev i den här smeten och hockade. Och jag vet, en gång så hittade vi en ål.
Mm-hmm.
En stor ål, den vägde 2 kilo. Den hittade vi ner till Furutorp och sålde.
Mm-hmm.
Ja, vi fick då en extra grej. Och sen fanns det en familj som bodde på Furutorp ett tag som heter Holmqvist.
Mm-hmm.
Har du hört talas om honom?
Direktör
Holmqvist.
Efter henne,
ja. Efter Hulda Nilsson. Mm-hmm. Han var också chef för Sara Gruva ett tag.
Mm-hmm.
Men chef här på bruket. Och de hade barn som var nästan jämngamla med mig, en mm-hmm. flicka, 2 flickor hade man, en pojke. Grabben, han heter Stenholm.
Mm-hmm.
Han kallade honom för Ponken också.
Mm-hmm.
Och vi hade ofta sällskap på tåget då, i Västerås, han pluggade det. Mm-hmm. Där räknade han, körde första året med andra, så tar han en examen i alla fall. Och sen var han skickad till New York, vet jag inte, och pappa mm-hmm. och studerat, eller praktiserat på Jonssons rederi eller vad det var.
Mm-hmm.
Men denna Sten Holmqvist kom sen och blev väldigt berömd i Stockholm i varje fall. Och även veckopressen.
Mm-hmm.
Sten Holmqvist, den har kanske uppåt på honom. Han startade ju Stampen, bolaget, de där jazzkrogarna i Stockholm. Sen fanns det ytterligare någonting och drev dem där. Och vart en sån här innekändes i Stockholm där. Så jag har sett honom och träffat honom någon gång efteråt, men nu är det länge sedan.
Mm-hmm.
Jag tror det var i Strömsholm en gång på kontaktet där.
Mm-hmm.
Men hans syster nu som yngsta syster var det väl, ja. Jag tyckte hon var väldigt trevlig. Hon var tydligen gift och bor i Uppsala nu. För hon var till, när jag ställde ut sill här vid Herrgården 2 år sedan.
Mm.
Då kom de in där och vi hejade på varandra. Jag hade sett på 30 år. Och var,
mm.
Det var ganska spännande.
Ja.
Hon hade så... Och själv så var jag där, minns jag, och sålde jultidningar på. Mm. Jag gjorde mig på. Det var ju många som hade sådär att sälja Åhléns jultidningar.
Mm.
Jag tyckte det var lite spännande att komma in till dem där.
Mm.
Men han var som sagt en Sten. Ponken hette han. Vi var ute och dansade nästan samtidigt också på Ungdomsgård i Västerås, minns jag. Han hade sig så på tågen.
Mm.
Det var ju mycket sådana här pendlar.
Han kanske kallades för någonting sen.
Ja, Ponken kallar de honom, vet jag, ibland. Mm. Men de kanske var mer inom familjen. Men
jag tänkte liksom sen om man blev, om han,
ja,
det här med Stampen och det där, det känner man ju till, men jag har aldrig hört, jag aldrig förknippar det namnet.
Ja, nej, jag vet inte, han kanske hade något mer namn, men det skrevs ofta om honom, jag vet inte det.
Mm.
Krönikarna, kändisarna som var med den och den. Och synnerhet har jag för mig, det skrevs rätt mycket om när han skulle fylla 50 år.
Mm.
Då bjöd han in alla sina goda vänner tydligen, om det här nu stämmer vet jag inte, men jag har hört säga så. Hyrde charter ett plan och de åkte till Tokyo.
Mm.
Det måste jag kosta en hel.
Mm.
Åkte till Tokyo som sagt och bjöd på det med kompisarna ett plan. Så han hade väl gjort kanske lite pengar också.
Ja, det var säkert. Och sen i och med att man har från det här stället så får man ju väldigt mycket nya kontakter.
Det får man också.
Också,
ja. Men jag minns att det pratade, man tyckte då liksom när det inte gick så bra för han i skolan här.
Nej.
Ja, men det andra gick väldigt bra.
Ja.
Det är ju ofta så.
Ja. Det så gäller att hitta rätt sak.
Ja, visst.
Islamet.
Jo då, och jag, speciellt på vintrarna, då hade vi ju bandyplanen. Det fick vi ju skrapa själva.
På isen?
Nej, på isen är det ju stationen.
Ja.
Och det var ju väldigt jobbigt då. Faktiskt, när jag växte upp här hemma så fanns det ju på vintrarna ett så duktiga spelare här. Bandy var det ju framförallt, alltså inga hockey. Och en gång så hade de till och med bjudit ner nästan för sig IF att spela bandy.
Mm.
De skramlade ihop något gäng här på de bästa, för vi höll ju på att öva det rätt mycket. Det fanns, så de fick ihop ett helt lag i alla fall.
Mm.
Och den gången så hade det blivit dags med att vara mycket vatten på.
Mm.
Jag glömmer inte den en kille här som tyckte var bäst att dribbla. Han hette Gunnar Mattisson.
Mm-hmm.
Han bodde förresten i margarinlådan här som sa.
Ja.
Han var för jäklig på att dribbla och pick i klubban och rörelserna. Och när Västanfors var här och mötte Engelsberg den där gången på den minst 40-talet. Så det var så mycket vatten. Så Mattisson hade båda när de kom, de här anfallarna från Västanfors, och han stod nästan ute i vattnet, så karade han till med klubba på vattnet och liksom skulle slå bollen, men han bara slog upp vatten på dem där och såg ingenting, och sen tog han bollen och gjorde mål. Det där pratas om det än idag, tror jag. Ja, vi tyckte att det var ju lite fräckt alltså, men det var roligt att se.
Ja.
Det var inte så många som faktiskt var publiken, men det var ju en stor prestation tyckte vi.
Ja.
Att göra mål på Västanfors. Jag antar väl att vi fick stryk ganska rejält. Men Västanfors var ju liksom det stora laget då.
Mm-hmm.
Att åka till Västanfors på bandy, det var ju vanligt.
Mm-hmm.
Och själva så, det fanns ju en idrottsförening här i Engelsberg.
Mm.
Nere på kaféet här i bottenvåningen på Kotan lokal.
Mm.
Där stod ett litet skåp med vandringspriserna som de hade erövrat den här fördelningen. Vad de finns ju, det vet jag.
Mm.
Kanske är de.
Ja, måste ju finnas
det. De finns väl någonstans, förmodar jag. Och när vi höll på här i skolan här så var vi och övade. Och jag minns ju hur vi plockade kräftor i hinkar när det var kräfttid liksom.
Mm.
Och vi band, antingen har man fångat någon fisk och knyter på ett snöre bara. Man hade på ett litet spötopp då, en buske då. Vi också hade en köttbit och jag sänkte ner i vatten. Man såg ju kräftorna ibland. När man, det var en egen eller botten av slagsten och annat här. Sen kom de ut och skulle börja på. Då gick man i försiktigt. Och sen förde man ner vattnet. Handen i vattnet och förde den fram. Och sen tog man dem bakifrån dem. Men de var ju kvicka annars.
Mm.
Men de kunde smyga sig på och plocka för hand. Alltså. Det plockade ju mycket kräftor. Det var stora, enorma. Det är en svensk stor kräftor.
Mm. Använde ni alla själva eller sålde ni
det? Nej, vi sålde aldrig. Vi åt bara. Men det var ju... Det var gott om kräftor då.
Fanns det inte sånt i sjön då?
Jo, men jag vet inte att det var någon fiska här. Men jag kommer ihåg när de planterade in de första kräftorna här nu efter pesten. Det var en av de första försöken som gjordes i Sverige med signalkräftor.
Mm.
De kom från en sjö i Kalifornien. Lake Tahoe, för att höra Tahoe, det är ju en stor halvpark där.
Mm.
Det vill jag minnas kräftorna kommer ifrån, för det var lite skriverier då.
Mm.
Men nu finns det ju kräftor i Snytensjön, det finns i Åman igen, men det finns inte här. Jag har försökt att plantera i själv, men det har blivit, men jag har haft mycket mink här. Tanken, kom in! Tack, tackar, du får bara arbeta här, sitter vi och snackar. Vi har så mycket att prata om här, ser du.
Ja, förstår jag.
Se, han är lite miljöskadad, han blir så brun nu.
Ja, jag förstår det.
Han har varit neröver också. Ja. Tycker han
skriver ner då.
Och band.
Nej.
Och band, sa jag.
Det är en intervju om Engelsberg.
Ja, vad har vi kvar, tror du?
Har du?
Nej, det. Han kanske kommer på något så småningom igen, men...
Blir
han
det
där då? Ja, han är... Vill du ha mat eller ska du ta kaffe till att börja med?
Ja.
Vi tar lite kaffe, för det ska du ha, Gunilla.
Ja, kanske Jimmy tar en.
Ja, kanske.